i lugn och ro får musikkåren hitta sina platser. Gott. Det märks att ni är bäst, va? Och vi ska fortsätta och botanisera lite grann i texterna om den gode herden. Det är ju liksom temat för dagen då. Och jag läser en av evangelietexterna från Johannes 10, 1-10. Jesus sa: sannerligen, jag säger er, den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst. Han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem, och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte, utan springer ifrån honom därför att de känner inte igen den främmande rösten. Denna bild använde Jesus när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade. Sen sa Jesus: sannerligen, jag säger er, jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in, han ska gå ut, och han ska finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att ni ska ha liv, och ha liv i överflöd. Jag var pastor på Gotland, söderut. Bland de människor jag lärde känna väl där så fanns Bertil Jakobsson. Han var fårbonde. Och ibland så räckte tiden till så att jag kunde få följa med honom ut på det dagliga arbetet. Någon gång blev jag stående på en potatisupptagare och skakade fram över dammiga åkrar. Och någon gång så fick jag följa med Bertil ut till fårhagen. Och det var en sån här dag. Den gamla Volvon hade skumpat fram genom nästan okörbara vägsystem, och så fanns vi där i fårhagen. Och fåren hade hört bilen komma, kände igen motorljudet på långt håll. Så de liksom var samlade i en halvcirkel framför oss. Och så började vi lasta ur vattendunkar och foder. Och Bertil ropade: kom nu, Lambi, kom då! Och så närmade sig fåren. Och jag tänkte, eftersom jag ändå är någon slags herde, så kan väl jag få vara med och hjälpa till jag också. Så jag tog fram min allra bästa gotländska och ropade: kom då, kom Lambi! Swishade. Vad var det jag såg? Bara fårrumpor. De vände efter ett tag och stod där och tittade misstänksamt på mig bakom enbuskarna. Och jag nästan kände vad de tänkte. Låtsas. Det var inte äkta. Den där känner vi inte igen. Honom får vi akta oss för. Han är falsk rakt igenom. Och Bertil gapskrattade åt mig, förstås. Och sa: du, kan du gå bak bilen där så att du blir lite mindre synlig, så ska han ta det här med Lambi. Och så ropade han igen och jag lommade iväg och fåren kom och de fick sitt vatten och sitt foder och allting slutade väl. Den här texten aktualiserar en rad förhållanden som jag tror inte jag är ensam om att känna. Det här är på riktigt och det här är allvar. På gränsen till ödesdigert för oss är det här, den här frågan. Vad är sanning? Vem ska vi lita på? Jag läste DN för några veckor sedan. Kultursidan. Linus Larsson skrev någonting om att snart är det en lyx att bli uppraggad av en människa. Det finns någonting där ute som kallas för Cupid. Cupidobot eller någonting åt det hållet. Och det kan man hyra in sig för $30 månaden. Och då lämnar man ut sina bilder, lite foton på sig själv och en beskrivning på vem man är. Och så får man ett svar ifrån den här AI-intelligenta roboten då, som säger vänliga saker till en, precis det där man ibland känner att man vill höra. Du är bäst, du är vackrast, du är jättesmart. Jag vill lära känna dig bättre, du är helt underbar, och så vidare. $30 månaden, ja. Men är det på riktigt? Nej. Så har vi en fullkomlig epidemi av bedrägeri som riktar sig till speciellt oss äldre. Där vi kan bli uppringda av någon som låter exakt som en nära anhörig. Och den där nära anhörige kanske säger, du pappa, jag befinner mig i en jätteknepig situation. Och jag har förresten bytt banknummer. Men skulle du vilja skicka över 20 000? Jag behöver det precis med en gång. Och så småningom, säger man när den här tekniken har utvecklats lite grann bättre, så kanske jag också får en bildframställning av någon av mina allra närmaste som står där och säger någonting som den personen då givetvis inte alls säger. Därför att alltihopa har sin grund i någon som vill lura mig på pengarna. Vem kan jag lita på? En jättefråga idag. Ta av masken. Ja, precis. Och så står vi idag. Eftersom vi befinner oss på plats i en kyrka. På något sätt inför honom som presenterar sig som den gode herden. Och hur är det då? Ja, det är inte oproblematiskt, skulle jag vilja säga. Därför att han, inte bara det att han själv är absolut äkta, utan han ser rakt igenom alla de försök till försköning och förfalskning som jag umgås med. Och jag upptäcker mina skydd, de fungerar inte längre. Och kanske känner jag en skam när jag står där inför honom, avklädd. Men, och det är väl det här som är det riktigt stora evangeliet. I samband med att jag står där inför honom och inte kan och kanske inte ens behöver skydda mig, så öppnas grinden in i i tryggheten, in i en gemenskap som bara är helande. In i en annan trygghet än den jag åstadkommer genom att försöka skapa någon slags image av mig själv. Det möte som uppstår när en absolut ren och uthållig kärlek möter ett behov av upprättelse och försoning. Och det är väl i princip det jag kan bidra med i det mötet, tänker jag. Vem är han som talar? Jag är, säger han. Han använder det uttrycket om sig själv ibland. Jag är vägen, sanningen och livet. Och det är ju oerhört modigt av honom, för att det här jag är, Jahve, är det gamla gudsnamnet, och det innebar att hängd mäktiga fiender runt omkring sig som tyckte att han härdade, att han helt enkelt var väldigt, väldigt fel. Men han är den kärlek som vi någonstans inne i oss hela tiden längtar efter. Och så säger han: välkommen, här är grinden, här är jag, här kan ni gå in. Och vad är det för någonting vi kommer in till då? Ibland så har vi ju försökt att bygga en egen fårafålla. Och vi har byggt och vi har byggt och vi har överarbetat. Och vi har gjort den där stilen och vi har gjort gelanger på den. Och vi har till slut arbetat så mycket med den så att vi har glömt både dörr och fönster. Och skyddet som vi byggde blev ett fängelse. Jag tänker på Anders Frostensons underbara psalm: vårt fängelse är byggt av rädslans stenar. Vår fångdräkt är vårt eget knutna jag. Tack, Anders Frostenson. Men hos honom som är den gode herden kan vi hela tiden känna igen den där grundtonen av omsorg och kärlek. Och den är så ursprunglig och så äkta, så att den bara finns där inne i oss. Jag läste för lite sedan att det finns ett sätt att trösta små barn på, som inte bara vi använder oss här i Sverige, utan som finns i Argentina och Libyen och Afghanistan och var som helst. När mamman, pappan tar det här lilla ledsna, gråtande barnet i sin famn, vad är det hon säger då? Eller han? Och det säger man över hela världen. Man kan ju undra, vad är det för någonting? Kan afghanska mammor ha lärt sig det? Har de varit på studiecirkel i Sverige? Nej. Man tänker sig då att det första ljudet som det här lilla barnet hör när det ligger inne i livmodern, det är ljudet från mammans blodomlopp. Det är blodet som pumpas ut. I veckor kanske det i princip är det enda och mest stadigt återkommande ljudet som det lilla barnet hör. Och så kan vi använda det här när vi tröstar ett gråtande barn. Tycker det är helt fantastiskt. Och då är frågan om, finns det någonting sånt här ursprungligt som har sin grund i Gud själv, som varenda människa på den här planeten känner igen. En ton av kärlek, upprättelse och omsorg. Ja, jag tror faktiskt det. Jag har spånat vidare och tänker på vad jag någonstans läste om kolonibildande fåglar. Pingviner eller några andra. Hur i en sån här koloni där det är ett våldsamt kackel, om en unge kommer bort ifrån bot, kanske bara en 10 meter, så möts den ju av en kakafoni av olika läten. Och hur hittar den här lilla ungen fram till ursprungsboet? Ja, det vill man veta. Och då säger de vetenskapare som jag läste den gången, de är inprogrammerade på mammans ljud och känner igen den där lilla, lilla, lilla skillnaden i ton, ansats som finns just hos deras föräldrar. Och frågan är om det inte inne i oss var och en ligger en sån här röst. Minnet av någon som talade kärlek till oss i tillblivelsen. Kanske till och med före den, i någon preexistens som vi inte riktigt kan fatta eller förstå. Ja. Vi känner igen herdens röst. Och det är någonting som ger oss en oändlig trygghet. Jag höll på att säga, det är ju vår smala lycka att den rösten finns idag, att den gode herden står där och kallar på oss fortfarande genom ljuden av massvis av ideologier, politiska, etiska, religiösa budskap, genom hur många kraftfulla kanaler som helst. Plus alla som påstår att vi missar lyckan i livet om vi inte köper just deras unika hudvårdsprodukt eller tvättmedel eller smarta kök eller suck. Så lyssna. Det finns en röst någonstans i den här gudstjänsten. När du kommer hem, lyssnar inåt mot dig själv som aldrig tystnar. Och den säger, jag älskar dig. Jag vill upprätta dig. Du är min. Jag känner dig vid namn. Jag är dörren, säger Jesus. Eller grinden. Ja. Får jag ta den bilden också? De flesta av oss har väl stått framför en stängd dörr någon gång. De som egentligen skulle varit där och tagit emot dig med öppna armar var borta på besök. Eller också förlorade du nyckeln. Eller. Och så har du också känt den stora lättnaden när dörren öppnas och du kan komma vidare. Och så tänkte jag att du är ställd utanför den där dörren, grinden, och dessutom jagad, ja, kanske just av vargar eller något annat med långa vassa tänder, det kvittar. När jag var liten så drömde jag om lejon. Jag drömde att jag hörde det tassandet utanför min sovrumsdörr och jag var livrädd. Lite längre fram så jag tänkt mig att den drömmen kanske sa mer om mig själv än att jag levde i en farlig situation, för det gjorde jag ju inte. Och så småningom så kunde jag börja på att tänka, tänk om jag kunde göra det där lejonet till min vän. Vilken kompis. Bli vän med det som skrämmer. Är det det Jesus vill hjälpa oss till? Och då kanske också det som du skäms för inte blir så förfärligt farligt. Därför att på något sätt så kan han som är den gode herden ta hand om det också. Jag vill avsluta de här tankarna med att citera någonting som ni kanske aldrig redan har hört. Om ni lyssnade på Hängmålsbönen igår med Camilla Liv, då vet ni vad jag pratar om. Hon pratade om bland annat om Margaret Mead, som är kulturantropolog. Hon ställde sig en gång inför frågan: vad är de första tecknen på civilisation? Och den som frågade kanske hade väntat sig att hon skulle svara: ja, det är den här kukskärvan, eller den här kniven, eller det här hjälpmedlet som människor hittade på. Nej, säger hon. Det första tecknet på civilisation var ett utläkt lårben. Och så säger hon: jo, därför att när någon bröt ett ben då och där ute i vildmarken, så var den människan dömd till en plågsam död om inte någon stannade upp, tog ansvar, kanske försökte spjäla det där benet, eller i varje fall såg till att den här människan som var handikappad fick mat och värme tills benet hade läkt ihop igen. Så att det första tecknet på civilisation är ett utläkt lårben. Alltså någon som tar ansvar. Någon i jorden som följer herdens intention och går in och gör sin grej där ett behov uppstår. Det är det stora med vår församling. Församlingar har förändrats. De byggs också på, förnyas, renoveras, blir äkta och riktiga i tillvaron. Och må den gode herden hjälpa den här församlingen och mig att bli sån. Amen. Du är den gode herden, Herre. Du tar de små lammen i din famn och bär dem den väg de inte orkar själva. Moderfåren för du sakta fram i en takt så att de orkar. Tack att du har den här stora förändrande kärleken till oss var och en. Låt oss på något sätt idag bli medvetna om det, så att vi orkar vidare och så att vi kan hjälpa den medmänniska som idag behöver vår hjälp och närhet. Vi ber i Jesu namn. Amen.